du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Tack Gud. Tack till lovsångarna så länge, men vi ska ta en rejäl stund här i den senare delen av vårt möte där vi ska verkligen prisa Gud och välkomna den helige ande. Du, så varsågod och sitt. Du som kommit lite sent också, extra mycket välkommen. Johannes och Maria Schilling, ni har kommit nu. Var det inte som i Sydafrika? Var svårare? Det fanns inga spårvagnar i Sydafrika, Kapstaden, nej. Kom fram så vi får hälsa på er. De har varit borta i 1 år och 4 månader minst. Istället så? 1,5 år i Kapstaden. Underbart, Maria och Johannes. Maria är ju lilla syster till en annan Johannes som leder mötet idag. Var en sån sak. Har varit i... Får jag en mikrofon här så... Johannes fixar en mikrofon. I Kapstaden sa jag, men var i Kapstaden?
Vi har varit... Vi jobbar på ett ställe som heter Ocean View i Kapstaden. Det är en av kåkstäderna i... som har blivit kvar från apartheid. Så där bor vi och arbetar i Kapstaden.
Bor ni där nu?
Ja, vi bor där. Vårt hem är där, vår bil är där. Så vi är här och hälsar på i Sverige över sommaren. Vi känner att vi verkligen vill connecta med människor i Sverige och få med oss människor som vill hänga med på den här resan, vad vi gör i Sydafrika. Vi vill inte göra det ensamma helt enkelt.
Det låter bra. And now in English.
Now in English.
Okay. Yes, in proper English. Yes, so.
Oh. But that's a hard one, no?
What are you doing?
On the spot.
Give some example.
To give some example, yeah. I mean, the last year, it like was the really good. We have experienced a lot of, like the way ups and
vi har varit med väldigt mycket the way downs. Upp och ner den sista tiden.
But yeah, I mean the Lord he was like the really yeah the being the faithful.
Herren har visat oss att vi ska vara trofasta.
And yes yes yeah.
Yeah. Så det
he was faithful.
Så det var ju mera vad ni är, men vi frågar Maria, vad har ni gjort? Ska vi göra det? What did you do? Except being faithful.
Så i den här kåkstaden där vi arbetar så är det
check upp mikrofonen.
Det är mycket droger som pågår, det är fattigdom och det är också utanförskap. Så det vi gör är att vi vill bygga broar, att det inte ska vara utanförskap. Vi vill hjälpa tonåringar som har gett upp på livet helt enkelt på grund av omständigheterna, på grund av fattigdom, på grund av våld som de lever i dagligen. Så vi har ett hus i den här kåkstaden där vi är ett team som kallas för Hope Town. Och vi har arbetat med dem, vi är 12 personer. Vi har olika aktiviteter som vi gör med dem, allt från sport till att lära dem arbetsuppgifter för att de ska kunna klara sig själva och komma in i arbetslivet, till att ha lärjungaträning, mentorskap, one-on-ones och även barn. Vi gör allt möjligt. Allt du kan tänka dig gör vi i den här kåkstaden helt enkelt för att prisa Jesus och att folk verkligen ska sätta sitt hopp på honom. För vi vet att oavsett hur tufft det är i den här kåkstaden så har vi själva fått se hur Jesus har vänt vårat liv upp och ner. Och det är det vi vill se honom göra i deras liv. Och att de ska säga ja till det.
Hur menar du med att han har vänt deras liv upp och ner? Är det ner nu då och upp förut?
Ja,
är det tvärtom? He changed your life.
He changed my life.
Yeah. Up and down.
Up and down.
Is it more up or is it more down?
It is like
what side?
The more up.
Yes.
Really good.
Yes. That sounds like a good testimony.
Yeah.
Han säger det att det är upp. Gud har vänt dem på rätt sida. De ska få berätta mer en annan gång när de är mer förberedda. och de ska få visa säkert en videoklipp som ni brukar göra, eller ja, foto och allting, och predika och förkunna mer. We will give you more time when you are more prepared. We are very happy that you are here. Och ni kommer nu att få en underbar applåd. Bra. Tack så mycket. I hope we see you very often here. Yes. Like every day.
Every day.
Or every minute. Or every weekend. Så bra. Vem vill ha den här nu? Jag uppskattar det jättemycket. Det har varit otroligt inspirerande att höra de här vittnesbörden. Och unga människor går ut i mission på det sättet. Ger sina liv, tid, pengar och vill fortsätta. Få mer smak, inspirera andra att göra det. Så är det fantastiskt. Och sen också komma tillbaka till Göteborg, som kanske är en av de viktigaste missionsstäderna i världen. Eller? Vi har så mycket här att göra. Det är så spännande och så inspirerande med den här konferensen. Och att just du har kommit hit. Idag ska jag tala om någonting väldigt uppmuntrande. Det är att vi alla gör fel. Och vilket område är det? Säg, du får inte säga eftersom du har smyglyssnat. Eller finns det något sånt område där, där liksom Bibeln är tvärsäker? På det här området klarar du det inte. Finns det något sånt? Vi ska titta lite. Jag var ju bild och predikade här på förmiddagen och glömde både Bibel och utkast. Men man har ju någonting i datorn. Men av någon konstig anledning så har texten krympt. Eller så är det min syn som har blivit sämre. Någonting är i alla fall. Men titta, det fungerar. Vi kan se vad det står. Vi kan slå upp Jakobs brev. Se om det står någonting bra där. Och så kan vi slå upp Jakob 1. Och har du den? Ja. Tycker du den låter bra? Vi tar den då. Oj. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Tänk, man kan ha en fantastisk gudstjänst, men om man inte tyglar sin tunga så är det inget värd. För sann gudsfruktan visar sig i vad vi säger. Inte vilket program vi har eller vilka yttre maner vi har. Visst var det här uppmuntrande? Det är sporrande. Och så är det lite helgande också. Och lite jobbigt. Och lite svårt. För samma Jakob säger att när det gäller det här så felar vi alla. Men har du nu kommit hit som inte felar med din mun, så vill jag att du kommer fram hit. För då har vi Jesus här. Är det någon som tror sig vara fullkomlig? Så jag säger redan nu, känn ingen fördömelse. Mitt syfte med den här förkunnelsen är att du ska få ordning på ditt tal. Styrning på ditt tal. Det är inte fördömelse. Vill du ändå sitta kvar en stund? Vi tar nästa från Jakobs brev. Flytta fram några versar där. Och då får vi fram Jakobs brev 1 och... Detta vet ni, mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. Inte tvärtom. Först blir man arg, sen så pratar man. Och sen är man tyst och ångrar sig. Så är det inte tänkt. Utan man är tyst först. Och sen så talar man. Eller? Och sen så blir man inte så arg. Är det någon som har lyckats praktisera det här någon gång? Det här fungerar jättebra i familjen. Eller hur? När alla känner varandra. Det är där man har minst konflikter, tror jag. Ni skrattar lite. Känns som att jag pratar i nattmössan. Nej, men de människorna man älskar mest och de som man är med mest, där felar man oftast i sitt tal. Man kanske felar minst om man är tränad och utbildad i att vara snäll och vänlig och sitta i reception någonstans eller stå i klagoväxeln för Telenor någonting. Då kanske man är jätteduktig på att inte säga de här, för att då är det någon som spelar in samtalet och så får man sparken om jag är fel. Men nu finns det någon som hör allting. Och denne Jesus, han säger att vi är ansvariga för alla våra ord. Så följ med mig nu här. Nu behöver ju ni inte slå upp, men det kan ju ändå vara bra att komma ihåg verserna, slå upp dem eller ta kort på dem. Så följ med mig vad Jesus säger i Matteus 12 och 36. Matteus 12 och 36. Nu följer jag utkastet här, Magnus. Jag är mer tacksam då. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar ska det stå till svars på domens dag. Och nästa vers. Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas. Men det är så många som säger, men ordet är fritt. Jag får väl säga vad jag vill och vad jag känner för. Svensk lag säger väl att vi har att det är frihet för det tryckta ordet och jag är fri att säga vad jag vill. Men det finns något som är större än svensk lag. Och det är Guds andes lag. Det är kärlekens lag. Att man älskar sin nästa som sig själv. Och att man får stå till ansvars för onyttiga ord. Onda ord, beska ord, bittra ord, arga ord. Ja, men jag var ju arg, eller jag var ju hungrig, eller jag var ju... Det finns ingen sån ursäkt som duger. Däremot kan det vara en förklaring, det är en annan sak. Hänger ni med på skillnaden? Jag kan säga, jag sa så till dig för att jag var stressad. Men jag gjorde fel, förlåt. Eller jag sa så för att jag var stressad, fattar du väl? Det är ingen riktig ursäkt. Jag vill ha rätt att vara arg, jag har suttit och väntat på dig en timme. Det är kanske ingen riktig ursäkt. Men det kan vara en förklaring. Men jag gjorde ändå fel. Och kallar jag dessutom någon för idiot? Eller talar jag illa om någon så jag har ett ansvar inför det? Om jag skulle säga till dig så här, att jag tror att det budordet som vi bryter mot mest, vi som kallar oss för kristna, så tror jag att det är budordet: du ska inte bära falskt vittnesbörd om din nästa. Vi tänker, ja, men jag ljuger inte. Ja, men du sa ju det om den personen. Hur vet du att det är sant? Ja, men han sa ju det. Men har du frågat den personen? Finns det fler vittnesbörd? Eller gör du bara ett antagande att det den personen säger är sant för att du känner den personen? Den personen som säger det kanske är i affekt, kanske är sårad, kanske har haft en dålig dag, kanske har missförstått, kanske trodde på ett rykte. Men då måste jag bara säga det. Orden från Jesus gäller fortfarande. Du står ansvarig för, inför honom, vad du säger om andra människor. Så om du säger till Gud, ja, men han sa ju det till mig. Då är det inte bara så att, och så kan du bara säga samma sak för att någon har sagt det. Utan vi tar först reda på om det är sant. Eller jag var arg. Ja, men det är ändå ingen ursäkt. Eller jag kände bara att jag ville ge igen. Kanske man inte erkänner. Och så säger man någonting. Jag har säkert berättat att jag får ta... Det finns ju många exempel på hur du kan bli väldigt fel. Jag träffade en missionär. Betyder jättemycket för mig. Han är 80 år. Och han är god och han pratar Guds ord. Och han berättar att han har varit änkeman många år. Och han har börjat sällskapa med en kvinna. Och han känner att han är väldigt glad.
Och jag tycker om honom. Och så träffar jag en annan man i kyrkan som börjar prata och säger, jag tar ett fingerat namn här, Fingal. Ja, Fingal, det är jobbigt med Fingal. Liksom, nu går han där och är följd på vägarna. Och jag bara kände liksom någonting. Ja, men har han problem? Ja, men det är ju sen han blev änkeman. Fingal änkeman. Och liksom, förstår ni hur jag reagerade? Och jag kunde inte med och gå till Fingal och fråga liksom, vad är det du håller på med? För jag var ju ung, 19-20 år. Och jag visste inte vad jag skulle göra med den här informationen. Han pratade om Fingal, att han hade börjat supa och gick halvfull på vägarna. Då får jag reda på att det fanns en annan Fingal som var lika gammal, som också var änkeman, som också var med i församlingen fast inte var aktiv. Sånt konstigt namn, så fanns det två personer. Och jag trodde illa om Fingal. Och Fingal, han var ju frälst, han hade varit missionär och han mådde hur bra som helst och hade bibelstudier. Förstår ni hur fel det kunde bli om jag hade sagt det? Kanske när jag träffade Pernilla, har du hört om Fingal? Eller sagt i ett bönemöte som kan vara ett maskerat fält. Eller har ni hört det här? Och så säger man saker, kanske inte för att be till Gud, utan för att man vill skvallra och prata lite och komma lite högre än andra. För det är ju så, när man trampar på någon så är det precis som att man kommer lite högre än andra. Känslan är sån, men den är bedräglig. Jag tror att du också varit med om en gång. Jag tänkte så här, jag har säkert blivit lurad förut. Jag kanske har fått den här informationen av någon annan och andra. Och så kanske jag har sagt något illa för att de hade samma namn. Är det någon som varit med om någonting liknande? Ska vi räcka någon hand där? Är det någon som, ja men jag fick fel information och jag tänkte illa om den personen. Jag säger, Bibeln säger att gå till den om du har otalt med någon. Eller om någon har problem eller svårt, gå dit till den personen för att upprätta den personen. Det står ingenstans i Bibeln att om du får negativ information om någon, då ska du berätta det för andra. Och ställa dig liksom där och tycka, liksom, okej. Varenda ord, varenda onyttigt ord vi säger som inte är sant om någon, det är en synd och det bedrövar en helig ande. Ja, allt ofruktbart prat. Vi fortsätter med bibelord. Jag tror vi bara tar nästa som är där. Psalm 141 och 3. Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr. Det här bibelordet har hjälpt mig jättemycket. Jag berättade det också, tror jag, för 14 dagar sedan. Men jag tror att vi glömmer ibland att om man har en vakt så är det också inte bara vad som kommer ut utan också vad som kommer in. Vi behöver också ha en vakt för vårt hjärta så att det inte kommer in saker och lögner om andra. Att vi inte umgås eller pratar med människor som kommer med skvaller eller elakt prat eller säger dumma, onda saker om andra. Vi behöver ha en vakt. Om vi tvingas att vara med dem på grund av att vi har sådana arbeten eller är i sådana situationer, då kan vi inte göra någonting åt det mer än att sätta en vakt. Men också vad vi säger om andra människor. Är det fortfarande så att alla är med i klubben, vi har felat? 4 personer, ja men vi är rätt många. Jag säger, ingen fördömelse i det här, men helig ande vill hjälpa oss. Den heliga ande vill säga, säg det inte. Men någonting som jag tycker är märkligt, jag vet inte om du känner igen det. Ja, egentligen ska jag inte säga det här. Ja, egentligen ska jag inte säga det här, men. Ja, jag känner att det är inte riktigt rätt att jag ska säga det här nu, men jag måste säga det. Tänk om det är den heliga ande som gör allt vad han kan, vädrar till dig, säg det inte, timing, och så säger du det ändå och sen undrar du varför du mådde dåligt efteråt eller varför den andra personen mådde dåligt. Är det någon som varit med om det? Det är inte bara när vi går på fel vägar som den helige ande säger, här är vägen, vandra på den. Det är också när vi är på väg att säga fel ord. Därför att det är precis som att våra ord styr våra liv. Nu backar vi tillbaka, så går vi till Jakob igen. Och så nu går vi till Jakob kapitel 3. Och så går vi till, ska vi se så jag säger rätt vers här. Vers 3, och vi kan börja på, ja där är den ju, aha, nej. Jakob 3 och 3 tar vi. Den är bra. 4 tar vi då. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs det med ett litet roder dit rorsmannen vill. Vi tar nästa också. På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Alltså, jag är från öarna och jag minns när jag fick hålla i rodret på pappas båt för första gången. När jag får den här, jag styr hela båten. Det gjorde jag bara så här. Wow, och så styr den dit. Och så styr den dit. Men ett sånt här litet roder kan styra ett jättestort fartyg. Om vi skulle åka med ett fartyg, alla vi som är här, och vi skulle hoppa framför fartyget och försöka stoppa det med våra händer eller styra det med våra händer. Vi har inte ens klarat det som grupp. Men det lilla rodret styr hela det här ett enda fartyg. Vem är det som styr rodret för din destination? Vem är det som styr den bestämmelse som Gud har tänkt med dig? Det är dina ord, din bekännelse. Det som du talar sant eller det som du talar som en lögn och som vilseför dig och andra. Så vi har ett ansvar för vad vi säger och vad som kommer ut ur våra munnar. Herre, hjälp oss, säger jag bara då. Eller hur? Alltså säger jag bara så här, jag bävar. Jag säger, tack gode helig ande för att du hjälper oss. Hur ska vi annars kunna klara? Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig. Ingen är det. Men helig ande inom oss, han är fullkomlig. Helig ande inom oss vill hjälpa oss. Vi tar nästa. Då är det samma. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld ifrån Gehenna. Eld är ju en förbannelse om man inte har kontroll på den. Eller hur? En prärieeld eller en skogseld, och vi skulle liksom vara där inne i skogen eller på prärien. Vi skulle springa för våra liv, för det finns ingen kontroll. En eld i en brand i ett hus är något fruktansvärt. Så är det också med tungan, när det inte finns någon kontroll. Men en eld som vi har kontroll över, den är en välsignelse. Den ger värme, den ger energi. Så när vi har kontroll på vår tunga och på våra ord, då kan vi uppmuntra, inspirera och få andra människor att söka Gud och möta Gud och må bra i sin själ. Så samma eld kan vara en välsignelse och en förbannelse. Orden kan vara en välsignelse och en förbannelse. Därför så behöver det ett betsel, en kontroll på vår tunga, och vi har ansvar för det själva. Vi kan inte skylla på någon. Det är ingen predikan som man behöver säga amen till. Men man kan säga, gode Gud, hjälp mig. Herre, fräls mig, ta hem mig om jag inte klarar av det. Herre, hjälp mig. Om vi ska ha lite mer exempel. Följ med mig. Underbara ord. Ordspråksboken. Kapitel 15. När vi börjar med kapitel 12. Vers 19. Kapitel 12. Vers 25. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga bara ett ögonblick. Nästa. Bekymmer tynger en mans hjärta. Ett vänligt ord ger dig glädje. 15. 23. Man blir glad när man kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid. 16:24. Milda ord är som rinnande honung, ljuva för själen och en läkedom för kroppen. Vi ska strax läsa 1 Petrus 3:10, men vi ska inte ta upp den, Magnus, utan bara vara redo. Om jag skulle fråga dig, vill du se goda dagar? Älskar du livet? Man frågar den unga generationen här. Vill ni se goda dagar? Älskar ni livet? Är det ja? Eller är det yes? Vad säger ni lite äldre eller i min ålder? Vill ni se goda dagar? Älskar ni livet? Så är vi för de flesta, eller hur? Ja. Och så står det så här i Bibeln. Varsågod. Den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Därför att orden styr våra liv. Så om vi älskar livet och vill ha goda dagar, då kan vi vara med och påverka dem genom att vi sår ut goda tankar och goda ord. Så får vi skörda goda tankar och goda ord. Så allt elände som drabbar oss har inte med otur att göra, eller för att någon vill straffa oss eller plåga oss, eller för att samhället är så bedrövligt. Mycket av det som händer oss i våra relationer och så vidare har att göra med det här. Och ju mer vi kan vakta våran tunga från det som är ont och från att tala svek, ju mer välsignelse och välbehag och glädje kan vi förvänta oss i våra relationer. Men även om man gör det fullkomligt som Jesus, så kan man få en Judas som vill förråda en. Eller en Petrus som vill förneka en. Eller en sån situation. Det är inte det jag säger, att allting, alla blir bara underbara mot dig. Jag ska ge lite exempel på när någon talar fantastiska ord men olika konsekvenser. Häng med mig nu. Petrus, han ser att alla de här människorna på pingstdagen, alla de här människorna är så intresserade av vad Gud har gjort. För de är så fulla av helig ande. Och så predikar han och 3000 människor blir frälsta. Trots att han säger till dem, ni ska omvända er från det här onda släktet. Ni har gjort fel och ni och så vidare. Och så säger han, och så är det 3000 som blir frälsta. Sen i några kapitel senare så predikar Stefanos. Och han predikar med visdom ifrån Gud. Och vad blir resultatet? De stenar ihjäl honom. Så resultatet kan bli olika rent mänskligt sett. Visserligen blev ju Paulus frälst som var där och tittade på. Han blev inte frälst då, men han blev säkert överbevisad i sin ande. Men han blev den första martyren. Han talade bara Guds ord. Han talade liv och fick möta mänsklig död. Men martyrens blod blev som en växtkraft, som en säd för den första församlingen att bara explodera. Därför att det blev förföljelse och lidande för ordets skull. Så bara för att du säger sanning så kommer inte människor att tala väl om dig. De kan bli frälsta, men de kan också bli arga och hata dig. Hängde du med nu? Så en del, de bestämmer sig för att när jag säger ingenting, då är det ingen som bryr sig, ingen som är frälst och ingen som blir arg. Vi är kallade att tala liv och ta risken att människor blir arga, eller de kan också bli frälsta. Och då väljer vi att tro på att de ska bli frälsta. Är ni fortfarande med mig? Vi kan också välja vem vi lyssnar på. Vilken information du tar in. Med två andra predikanter. Det är en väldigt stor predikant. Du ska inte kalla honom för predikant. Men han har konferenser morgon, middag och kväll. Och hela Israel lyssnar på honom. Guds folk lyssnar. Han är en hedning. Men han får predika in i deras liv morgon, middag och kväll. Den här predikanten, han heter Goliat. Och han talar hotfulla ord och mobbar dem. Talar hånfullt om deras Gud. Och de lyssnar morgon, middag och kväll. Alltså vad är det med oss egentligen? Vi kan lyssna morgon och middag och kväll på sånt som är jättedålig propaganda om Gud och människor. För vi har ju det här, vad det nu heter, något socialt media eller bara nyheterna. Och så blir vi knäckta och modlösa och ingen vågar ta striden. Men så är det en liten pojk som heter David. Det finns en annan ande inom honom och han predikar om Gud. Hur kan någon tala illa om Gud? Och så predikar, då tror ju Israel på den lille Davids förkunnelse om Gud. Jag vill vara en sån som talar liv. Som David gjorde och kungen fick reda på det. Alltså vill du strida? Jag liksom. Och David han fortsätter in i det sista. Det började med munnen. Sen fällde han jätten också. Du kan välja att vara en liten David. Du kan välja att använda dina ord så att de blir en god eld för himmelrikets skull. Du kan välja att använda det här rodret och styra hela fartyg, samhällen. Kanske börja med ditt eget liv, din husgrupp, din församling. Och så kan du styra genom att du talar liv och hopp och tro. Visst är det här väldigt jobbigt? Eller känner ni att ni vill tala tro? Nu ska vi ta det här till ytterligare en nivå. Nu börjar det nästan bli för bra. Följ med mig i Hesekiel 37. Här är en märklig predikant. Visar inte än. Här är en märklig predikant. Du kommer säkert förstå. Hans publik eller hans församling är i en grop. Och den helige ande tar honom till den gropen. Och hans församling, vet ni vad det är? Det är döda ben. En begravningsplats. Och nu ska han predika för de här benen. Alltså jag är ju jättetacksam för att jag får predika för er. Att jag fick predika i Bildal. Att jag får tala till någon människa. Att någon lyssnar på mig. Men tänk om Gud kallar mig till döda ben. En predikant som hade varit med i vår församling, hon kom till mig och sa, nu har jag kommit till en församling och jag kom dit så tänkte jag, gode Gud, alla är döda. Och menar att de var andligt döda. Och de är religiösa också, så de är stendöda. Så varför kallar Gud mig? Varför ska jag få stå och predika för de som är döda? Då förstår hon, det är för att de döda behöver ju liv. Ja. De levande behöver ju styrning. Så de liksom är. Men det är väl fantastiskt att få predika för de döda benen. Eller vad säger du? Du tycker jag har ingen att predika för. De predikar för något dött ben då. Tycker ni inte vi ska läsa de här verserna istället nu? Då gör vi det. Vad står det? Nu, Hesekiel 37. Herrens hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Alltså det var så döda så det luktade inte ens längre lik. Det var bara ben. Phew! Han förde mig fram bland dem och se, det låg där i stora mängder över dalen. Och de var alldeles förtorkade. Kände du inspirationen komma? Tredje versen. Han sa till mig, människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade, herregud, du vet det. Nu frågar jag, kan göteborgarna få liv igen? Herre, du vet det. Kan Sverige få liv igen? Herre, du vet det. Kan döda församlingar få liv igen? Kan avfällingar få liv igen? Kan du få det? Nästa. Då sa han till mig, profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Och så de som står och tittar på honom måste tro att han är inte riktigt i huvudet. Kanske fanns någon publik, han kanske hade lärjungar till och med. Hesekiel, förmodligen hade han det hade de alltid. Tänker jag, gode Gud, nu har det gått för långt. Nu får vi liksom söka någonting för honom här när han profeterar över benen. Men han gör det, för att Herren har sagt till honom. Profetera över de döda benen, tala liv in i dem. Nästa vers. Så säger Herren Gud till dessa ben. Jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Halleluja! Nästa. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hur och ge er ande så att ni får liv. Och vad som händer då? Och ni ska inse att jag är Herren. För när någon får liv, när någon blir frälst, så förstår man Herren är det som är Gud. Då får man hoppet, då får man livet och då får man relationen. Inte religionen och traditionen. Man får det som Gud har. Herren är det som är Gud. Om du har någon i din närhet som är stendöd, funnits en gång, det är ingen idé att klaga och gnälla på den personen. Du liksom rasslar i benen. Det händer ingenting. Men tala profetiskt. Nu menar jag inte att gå här i kyrkogården och tala. Det skulle du kunna göra det också. Men det finns ju faktiskt andligt döda människor som vi kan tala till. Andligt döda institutioner. Andligt döda församlingar som vi kan tala och profetera till. Nästa vers. Jag profeterade som har blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud, det blev ett rassel. Och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Nu började hända någonting. Nästa vers. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och det täcktes med hud. Men ännu fanns det ingen ande i dem. Vad gör man då? När man har talat Guds ord, man har profeterat, man har uppmuntrat, man har betjänat, man har bett för människor. Och de är fortfarande stendöda. Och de kanske har gnytt och rasslat lite bara. Alltså tro mig, jag har varit med om det här. Jag känner igen det här. Jag tänker, det är nu man vill sluta och lägga av. Är det någon annan som känner igen det här? Man liksom mal på och profeterar och talar ut Guds ord. Och undervisar och undervisar. Och ingenting händer. Men det finns en hemlighet. Vi tar nästa vers. Då sa han till mig, profetera till anden. Alltså nu är det en annan nivå. Nu är det inte bara till benen man talar. Nu är det inte bara till människorna man talar. Nu talar man ut i bön till Gud. Och den annorlunda bön. Det är inte snälla Gud, låt din vilja ske. Utan det är helig ande, kom. Säg till anden, så säger Herren Gud. Kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Helige ande, han är här. Men vi är kallade att uppmana honom att blåsa liv. Vi är kallade att be till Gud. Vi är kallade som församling att i Jesu namn tala liv till människor. Men också tala till Gud. Prisa Gud, tillbe Gud och säga helige ande, kom. Jaha. Är det någon som tycker det här är jag bra på? Det här gör jag ofta. Men vet ni att det fungerar? Det fungerar. Vi stannar där lite. Vi är i Vårgårda. Pernilla och jag. Barnen är små. Jag kommer hit till församlingen. Och jag får för mig att jag ska undervisa om den heliga ande. 7 styckna bibelstudier om den heliga ande. Så teologiskt korrekta. Så väl förberedda. Och jag ska inte ha det på söndagar, så lägger dem på fredagar. För alla som längtar mer. Och det kommer lika många på fredagar som det kom på söndagar. Det är härligt. Halleluja. Och efter första bibelstudiet, oh, det var bra, intressant. Och då kommer de, fortsätter att komma. Och efter 7 bibelstudier om den heliga ande. Vet du vad som händer då? Då händer ingenting. Tror ni att jag är förvånad? Nej. För så det var här så det brukade vara. Man undervisade om den heliga ande och man gav informationen. Och sådär, men det brukar ju inte hända någonting. Men jag fick en resa. Och jag fick möta Gud i Florida. Och det här är efter de här bibelstudierna. Och när jag kommer hem från den resan. Så jag kan säga att jag trodde jag var fylld av heliga ande tills jag fick jetlag. Nu kände jag nästan att jag vet inte ens om jag kan gå på benen, så trött var jag. Men när jag kommer till det mötet i min hemförsamling, till utposten. Och jag liksom bara står där och bara känner jag, nu kommer den helige ande över församlingen. Halleluja. Och mötet var jättetort. Dopförrättningen blev inställd för de som ville döpas, de ville inte döpas längre. Och sångarna de sjöng mer mekaniskt än någonsin. Och säger, gode Gud, kom! Helig ande, kom! Känner ni igen det här eller? Någon som varit med något liknande? Jag tror många. Och så bara började. Och den helige ande blåser. Människor kommer fram till förbön och ställer sig här som i gången här. ramlar på, tanterna ramlar på varandra 70 plus, det blir härligt, halleluja. De ramlar liksom i små högar så, eftersom de inte visste om den ena, visste inte om den andra, så efteråt så trodde de att de var de enda som hade gjort bort sig, så det var lite väldigt speciellt. De var väldigt blyga. Och men en del blev arga, för det var ingen bra ordning i det här mötet. Visst är det märkligt? Och en del blir glada. Så är det när den heliga handen kommer. Alla säger inte wow, halleluja. En del tycker liksom, vad är det här för något? Det var konstigt, det har vi ingen kontroll på. Nej, det är den heliga ande som tar över kontrollen och vi får flöda med honom. Hesekiel 47 med en annan predikan. Så när den heliga ande kom och människor talade tungor, man skrattade, man bubblade, man grät, man rullade på golvet och mötte Gud. Och mötena, vi visste när de började, men vi visste inte när de slutade. Vill ni ha sådana möten? Helig ande, kom! Inte bara gode Gud, låt din vilja ske under möjligtvis emellertid medan han skulle ha tid att besöka oss mellan 3 och 5 när vi är här, så gör det. Tack, amen. Nej, helig ande, kom! Vi längtar efter dig! Få utrymme i våra liv. Vi ska tala liv. Profetera över de döda benen. In i de omöjliga situationerna. Vi vet att det här har hänt. Den här sjukdomen finns här. Men vi profeterar liv i Jesu namn. Halleluja. Ja, men tänk om det inte fungerar. Ja, men tänk om det fungerar. Tänk om det fungerar. Tänk vad glad jag är för att någon talade liv över mig. Hur kunde jag bli frälst? Det fanns sådana som trodde Gud om min frälsning och sådana som ropade, helig ande kom. Och sådana som de såg mig, bjöd in mig till möten och samlingar och bad för mig. Ge liv Gud. Det är våran kallelse. Är ni med? Jag vill vara med. Lovsången ska göra strax redo. Hur många av er har sett vita luddet i luften? Är det den här veckan bara eller? Jag såg det först i Motala, så det har säkert varit i 10 dagar i alla fall. Jag har dammsugat vitt ludd inomhus. Och våran inneboende sa, Christian, vad är det här vita som flyger omkring? Och jag liksom tänkte, jag vet ju liksom inte allt. Det är väl maskrosfrön. Ja, men det ser ut som, kan vi inte vara maskros? Hur många maskroser finns väl inte, säger han. Det är några fröer, så jag i alla fall. Jag tänkte, jag måste bara googla på det här. Är det någon mer som har googlat på det? Aspfrön. Ja. I början när man googlade så hade de alla möjliga förslag. På sälj och asp. Och sen så har ju TV gjort reportage om det. SVT skriver om naturens under. Och då börjar jag känna naturens under. Halleluja! Då skriver de så här fantastiskt är det. Att asparna har mer än någonsin fått för sig att de ska bilda massor med fröer. Kanske 1 miljon per träd. Det här året. Och så skriver de om naturens under. De skriver inte om Gud. Det är som att man försöker förneka det. Det är så fantastiskt. Att det är precis som att asparna vet om. Att just nu så finns det mycket fruktbart område för dem. Och vet ni vad aspfröna vill ha? Bränd mark! Alltså det är ju inte klokt. Aspfröna vill ha bränd mark. Finns det bränd mark nu? Sedan förra sommaren finns hur mycket brännmark som helst. Och då passar naturen på. Eller då passar Herren på. Att bara ösa med frön. Och så känner jag så här. Lova att vara Herrens namn. Ju mer elände, ju mer brännmark det finns. Ju mer problem finns det finns. Så har Gud någonting i kikaren. Eller i aspträdet. Eller i sin församling. Att nu ska det bli miljoner frön. Nu kunde man nästan sagt halleluja. Men blås liv i oss, helige ande. Så vi inte bara säger halleluja, utan vi säger jag vill sprida frön. Ja, men det är brännmark, det går inte. Det är Göteborg, vet du. Blås liv, helige ande, Göteborg, i Sverige, i Norden. Var det bara jag som blev inspirerad av det här? Lite inspirerad blev ni, va? Känner ni att jag blev så inspirerad så jag ska stå upp nu? Så kan ni göra det. Annars kunde du vänta lite tills du blir lite mer inspirerad. Eller ska man säga, nej, nu bara står jag upp. Blås liv, helig ande. Och nu är det ju inte aspfrön vi ska sprida. Nu är det inte massa lödd så folk ska ta fram sin dammsugare och försöka bli av med oss. Men det ska vara så mycket. Så om det skulle vara någon som tar fram dammsugaren, så ska det ändå övervinnas. Och de brända områdena, de där områdena som ingen trodde skulle ta liv igen, de har Herren förberett. Därför att han gör under genom sin församling. Och när det har varit som mest dött, då kommer hans ande som mest. Halleluja. Är det någon som tror på vad jag säger? Då kan man säga amen. Och om ni tycker att det ska ske så, så säger man amen. Då säger vi ske så. Helig ande. Kom. Blås. Och när jag säger på mig nu så ska inte ni säga på Christian. Utan när jag säger på mig så säger du också på mig. Det är väldigt viktigt. Annars har man varit en totalt åskådare. Bara så. Blås. Men förresten, det var rätt bra. Ni kan be blås för mig också. På Christian också. Alltså jag bara känner, tänk om det är så fantastiskt att ju värre saker fienden gör i församlingen eller i staden eller i våra familjer, ju mer frön kommer vi att så ut. Ju värre elände och tragedier vi har varit med om, så kommer Gud med sin revansch, med större kraft och helig ande. Ju mer förföljelse det blir, ju mer helig ande och framgång för Guds församling. Ja, så säger Herren, så är det. Det är våra förväntan. Men fienden vill att vi ska bli missmodiga och klaga och gnälla på varandra. Och säga, hoho, ja, ja. Men vi säger, halleluja. Helig ande, kom. Så vad vill du säga nu? Vad vill du säga nu, Frank? Vad vill du säga nu?
Jag tackar för ordet som har kommit.
Vill du fortsätta undervisa, Frank?
Det, jag tror att vi skapar med våra ord. Det är lite det du är inne på. Jag tror det är jätteviktigt.
Inte lite, det är vad jag
vi
är
skapar inne på. Mycket med våra ord.
Ja. Men vad händer om vi inte ber?
Och jag tror inte vi förstår det.
Men räcker det med skapande av ord?
Ja.
Eller är det något mer som ska till? Enligt Hesekiel. Del 2. För det kom bara senor, kött och hud när han profeterade. Men när han profeterade till de döda benen. Men så ska han också profetera till anden. Profetera betyder alltså tala ut, framsäga, säga ut till helig ande. Så vad ska vi göra nu? Vi ska tala till
anden.
Anden, ja. Yes. Vad ska vi göra nu?
Tala till anden.
Ja. Och du håller med. Och vad säger min dotter? Vad ska vi göra nu?
Ska be. Vi ska be.
Men vi ska be. Säg det.
Vi ska be om Gud.
Vi ska be om Gud, ja.
Ja.
Be till Gud.
Be till
Gud. Och om Gud.
Om Gud. Ja.
Och till Gud. Nico, vad ska vi göra nu?
Be till Gud.
Ja.
Heligande hjälp.
Ja, oh, heligande hjälp.
Halleluja, halleluja. Halleluja,
kom an. Är det familj, vänner?
Kom, vänner.
Kom, kompis. Välkommen. Välkommen. Vad ska vi göra nu? Vad gör vi nu?
Vi ska sjunga.
Ja, vi ska sjunga, ja, det är vad vi ska göra. Och vi ska inte sjunga vilken sång som helst. Vi ska sjunga en sång som heter Speak Life. Den här sången föddes hos Toby Mac när han märkte vilken skillnad det var. Han talade med en del människor och han blev helt utdränerad på kraft. Och så pratade med andra så kände han blev inspirerad och uppmuntrad. Då skrev han den här sången Speak Life. Vardagsliv, sen ska vi fortsätta. Och vi ska tala till Gud. Och han ska ge dig tro för din omöjliga situation. För din brända mark. Han ska ge dig tro för helande. Han ska ge dig tro för uppehållstillstånd, för bostad. Han ska ge dig tro för hela relationer. Han ska ge dig tro, eller oss tro, för frälsning och upprättelse för våra barn och för vår stad. Halleluja! Men nu sjunger vi Speak Life. Vi lyssnar först och så kan vi sjunga med. Har jag rätt? Blir det den sången? Simon, du sjunger bland annat. Kommer text också på...
Halleluja! Det bibelordet som den här förkunnelsen kommer ifrån är från Ordspråksboken kapitel 18 och 21. Jag kommer fram här strax. Ordspråksboken 18 och 21. Där tungan har makt över död och liv, det som gärna brukar den får äta dess frukt. Tungan har makt över död och liv, det som gärna brukar den får äta dess frukt. En fantastisk gåva vi har fått, den här lilla muskeln som är den starkaste muskeln vi har i förhållande till storlek. En fantastisk gåva vi har och ansvar att förvalta den rätt, att tala liv. Men det bästa råd jag kan ge är att vänta med att svara när människor säger ont till dig. Vänta med att uttrycka dig så du inte gör det när du är arg eller bitter, eller som det vanligaste är när vi är besvikna. Vänta med att göra drastiska uttalanden. Och innan du talar eller innan du skriver det här mejlet eller det här smset eller har det här samtalet, att du sätter dig ner och läser Guds ord och ber Herren tala till mig, så att det jag nu säger till den här personen inte är i affekt eller är för att jag är sårad, utan att mitt motiv får bli rätt, så att det blir en förmaning eller ett samtal i kärlek. Så här säger Herrens ord att vi ska göra. Vi felar alla i våra tal. Vi har alla felat. Men det är ingen ursäkt för att vi ska fortsätta med det. Så du kan bestämma dig för att den helige ande och Guds ord är som en vakt. Så det får vara som ett filter, sålla ut. Och så säger inte du allt. Och så kommer det bli en annan styrning i ditt liv. Det kan också vara att du är för snabb att lova någonting och ge ett löfte som skapar besvikelse. Det kan också vara att du säger någonting om någon annan för att du är sårad av den personen, eller är avundsjuk på den personen, eller som du oftast är, bara besviken. Och så gör vi uttalanden som är dömande, vilseledande, och ibland är de inte ens sanna. Gud har förlåtelse att ge till oss. Och jag tror att det är så här, när vi ska tjäna Gud som mun, när vi ska tala med läpparna, så tror jag att det är det som Gud vill rena också. Sen när profeten Jesaja möter Gud, möter Guds helighet, så blir han överbevisad om synd. Och det var inte äktenskapsbrott, det var inte stöld, det var inte avguderi. Det var det som han hade talat med sina läppar. Så han säger till helig Gud: ve mig, ve mig, jag förgås, för jag har orena läppar. Jesaja 6. Ve mig, jag förgås. Men Herren tar och rör vid hans läppar med kol från altaret, och vet att det gör så ont på läpparna, men det blev renat, och så kunde profeten tala med renad mun. Jag tror att vi är många här som behöver ha den här, det mötet med Gud också. Inte bara att han tröstar oss och styrker oss och säger att vi är bra, utan han också säger: du behöver bli ren. Du behöver göra upp. Du behöver ändra på ditt tal. Du behöver styra den där muskeln och tala liv
och uppbyggelse och tro och förändring och möjligheter, så att människor blir tröstade och styrkta och vägledda eller förmanade på rätt sätt. Så helige ande, kom! Hjälpa dig helige ande, kom! Kom över oss så vi talar liv och tro. Halleluja. Jag är så glad för det känns som att det här tas emot. Ingen fördömelse för den som är i Kristus. Men jag tror vi behöver omvända oss. Jag vet att både du och jag har tänkt, vi skulle inte sagt det där. Nej. Då kanske vi ska säga, eller då behöver vi nog säga, jag gjorde fel. Jag sa fel. Inte jag gjorde så för att. Jag gjorde fel. Förlåt mig, jag gjorde fel. Jag vill göra rätt. Men också inför Gud. Överbevisningen i den helige ande kan kännas förkrossande och det kan vara bra. Men efteråt så kommer en sån frimodighet. Därför att när vi har det här, skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande, kan också vara skapa i mig Gud rena läppar, så att jag frimodigt kan tala ut ditt ord, så att jag frimodigt kan tillbe och lovsjunga Gud, så att jag frimodigt kan tjäna dig mitt i församlingen, i samhället, i mina relationer. Halleluja. Hur ofta behövs det här? Jag tror varje dag, eller kanske varje stund, varje timme, om jag är riktigt ärlig. Halleluja. Så vi bara fortsätter att tillbe Gud och prisa Gud. Och vill bara få förbön här framme, eller där du sitter, eller möta Gud, ta vara på den här tiden nu. Och skjut inte den här predikan till din granne. Det är den som inte är här. Skicka inte det här bandet eller det här kassetten eller inspelningen till någon. Här ska du få höra. Det kan ju vara bra, men då får du bara med bra motiv. För jag tror att det gäller mig. Det gäller dig. Okej? Okay? Come on. Tack Jesus.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!